Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Special, special, specialistona, baby. Specialistona, baby.
Så jäkla bra.
Ciao Bambino.
Ciao Bambini.
Ciao Bambini. Och hjärtligt välkomna till specialisterna. Idag är det de ursprungliga specialisterna på det sättet att det var faktiskt jag och Albin som när jag flyttade till Stockholm för många år sedan pratade om att vi skulle starta en podd ihop, för vi flyttade ihop i samma hus, du och jag.
Just det.
Och då vi hade inget namn då på podden. Och sen så sa Simon, och på den tiden så tänkte man att man kunde ha bara en podd, tänkte man.
Ja.
Att det var ju helt otänkbart att ha mer än en podd.
Mm.
För att det var det, så det var. Folk hade en podd.
Ja.
Alex och Sigge, Filip och Fredrik, så Värvet fanns, va?
Ja.
Fanns några
få och till. Arkivsamtal då. Så det var väl därför Simon inte riktigt var med i våran ursprungliga dag ett plan. För nej, tänkte, han har fullt upp med den med timmen han spelar in i veckan.
Och Palmemordspodden också, Johannes Finnlaugssons podd, var väldigt tidig.
Just det.
Jag minns jag pratade med honom för att fråga liksom hur den idén med Palmemordet, att han gjorde den podden så tidigt. Det är en humoristisk intervjupodd med där de pratar om Palmemordet. Jag har varit med där, du har varit med där, va?
Mm. Yep.
Men då var det att han kände att eftersom det fanns redan intervjupodd, det fanns kanske så Värvet och Arkivsamtal.
Just det.
Så det fanns, och sen fanns det vanliga snackepoddar, det fanns TS Knas och liksom Alex och Sigge och Filip Fredrik.
Mm.
Så han kände så här, om man ska starta en podd i det här klimatet så måste man ha liksom ett...
Måste man kunna sticka ut ordentligt.
Ja.
Men det är ju en rolig idé. Men det känns ju som att säga, jag tror... På ett sätt är det ju smartare än att bara starta en intervjupodd till. För då måste man ju sticka ut som intervjuare eller liksom ha en...
Ja, sådär.
Men jag tror ju liksom... Även om det är ett ganska stort intresse för Palmemordet, så är det väl liksom nästan antisäljande på det sättet att det är många som avskriver, för folk är också extremt ointresserade av Palmemordet om man inte är väldigt intresserad. Liksom.
Ja, precis, exakt. Alltså, så tror att, det har varit mer av en uppförbacke för Jofi och den podden då,
ja,
på grund av att man måste nog först lyssna på den innan man förstår att man inte behöver bry sig ett skit om Palmemordet för att gilla den.
Exakt, liksom. Och där vi kan ju verkligen, jag kan ju verkligen med rent samvete rekommendera Palmemordspodden.
Mm.
Jag tror att den finns på underproduktion nu för tiden, va? Som prenumerationspodd.
Ja. Mm. Så då, de ursprungliga specialisterna podcast,
ja.
För ursprungliga specialisterna är ju jag och Simon.
Ja.
Men då var det radio och YouTube.
Ja.
Men de ursprungliga specialisterna podcast är ändå du och jag.
Ja.
Och gemensamt för alla de här konstellationerna är att jag tillhör ju alltid.
Just det.
Ursprungsduon.
Ja, jag och Simon tål ju inte varandra. Du är ju som kittet mellan mig och Simon.
Ja. Simon är i USA.
Ja.
Och United States of USA. Och han, vad gör han? Han ligger nog och sover just nu. Klockan är ju över midnatt i USA. Vi spelar in detta tidigt på morgonen klockan 9. Jag har min vana trogen dygnat.
Just det.
Så jag har varit vaken i 12 timmar ungefär.
Men,
Albin Olsson, det är 9 på morgonen. Albin Olsson är gissningsvis hyfsat nyvaken.
Ja, ganska. Jag fick sovmorgon i morse. Så det var väldigt...
Jaså, ja. Tog frugan hand om barnen?
Och lämning på förskolan. Det var väldigt skönt med, för att vi har ju snökaos i Stockholm, va?
Mm.
Så det var ingen som visste hur vägen till förskolan skulle se ut. Med, och då med 2 barn, någon vagn och lite skit. Alltså det kan ju vara nästan omöjligt.
Ja.
Jag kom upp från Göteborg igår. Då hade jag liksom en resväska och 2, båda barnen och en vagn. Och då kom jag fram hela vägen från då Lycke, som ligger ute på landet liksom, till in till Göteborg, var fine. Sen tåget till Stockholm, helt oförsenat, inga problem alls.
Härligt.
Tunnelbanan, inga förseningar. De var liksom, kanske de sa att det var 8 minuter försenat, men det visste inte jag, för jag har inte stått där och väntat då. Men det kom efter 7 minuter eller sånt. Hela vägen fram, och sen är det, vi är nästan hemma, jag ser vårat hus, då kommer ett övergångsställe, helt omöjligt. Det är sådana stora isvallar, för så att liksom, det går inte att, jag har bara en hand att köra vagnen med och en hand att dra väskan med. Och det är ju lite så här, med Hökarängen, det är ju lite sånt område där man inte gärna lämnar en resväska stående på ena sidan vägen.
Men en barnvagn kan man lämna.
Ja, det var det också då, för att då hade jag kört över barnen. Då hade jag varit tvungen att lämna dem då på andra sidan vägen. Så då, under en period hade jag ju liksom haft, liksom stått mitt i vägen, väskan på ena sidan och barnen på andra.
Ja.
Att det är nästan, ja, det är liksom att springa åt ett av hållen. För det var ju rätt dyra grejer i väskan också. Så om det hade kommit 2 tjuvar.
Ja, lite utrustning, mickar och sånt eller?
Ja, det var liksom, hade min dator och lite så det var, hade man stått där mitt i vägen och det kom en tjuv på varje sida, så hade man ändå varit tvungen att göra ett litet överslag. Det hade väl blivit barnen till slut då, om det liksom var en kidnappare på den sidan och en tjuv på andra.
Ja.
Men det var ändå så, jag kommer att behöva hjälp för att ta mig. Så då fick jag ringa Ramona, så fick hon hjälpa mig de sista 70 meter.
Det är hemskt när man hamnar, jag tror... Som jag har märkt, så tjejer är lite mer vana vid att hamna i situationer där man är tvungen att ge upp.
Ja.
Och det menar jag på det sättet att, alltså, om man tar då att samhället, va, är lite byggt för att, alltså, du minns när vi var i Japan, så är samhället byggt för japaner, så då slår man i huvudet och man kan liksom inte bada hela kroppen i ett badkar samtidigt och sådär.
Ja, just det.
Och här då är kanske samhället lite smått byggt för män i vissa avseenden då. Liksom, att låt säga en sån papperskass på ICA, den är byggd för att en genomsnittlig man ska kunna bära 2 sådana.
Just det.
Och liknande saker.
Men det är väl också, alltså just i min situation då, där det blir... Jag ska inte säga en krissituation, men det är ändå en liksom ovanlig situation.
Ja.
Då är det ju, jag skulle säga att killar kanske är lite mer lösningsinriktade också, men jag menar att det som hade varit lösningen på det här problemet hade ju varit råstyrka. Alltså det är ju ganska ofta det, att jag får bära vagnen.
Ja, men det är det som är oftast lösningen, och det kommer man nog också, ju äldre man blir, för liksom, man kommer behöva ge upp allt oftare. Och sen när man väl börjat ge upp, då kanske man utnyttjar det, för då märker man att men det är inte så farligt att ge upp.
Nej.
Så man börjar ge upp. Så det tror jag i många fall då, när folk ger upp, och alltså, då tror jag det är att så här, jag har gett upp så många gånger. Det löser sig ändå.
Ja.
Men jag känner när jag är i ett sånt läge att det finns ju inget alternativ. En gång så hade jag varit och handlat, och så gick jag. Jag skulle gå i 20 minuter med det var 2 stora sådana pappkassar. Plus 2 stycken plastpåsar är fulla då liksom med grejer från butiken. Och så när jag gått halvvägs, så ger den ena papppåsen vika i botten. Och jag då, alltså, som är lite dum ibland, jag packar gärna glas underst.
Ja, men det är väldigt, det är ju på ett sätt är det smart, för att de packar ju väldigt bra.
Det krossas ju inte, eller så här, det är inte som, man vill ju inte packa
bananerna och äggen längst ner.
Nej, exakt. Ja. Men det gick ju sönder mitt på gatan där på trottoaren, massa glasskärvor som är då, ja, för syns skull också, alltså, för där var jag lite så, jag pallar inte. Och, men för syns skull så inser jag, men jag måste plocka under de här skärvorna.
Mm.
För det är ju rätt så allvarligt om någon skadar sig på det.
Ja.
Så jag måste sitta där liksom och på en jävla trottoar och det är höst och kallt och samlar såna glasskärvor och letar upp någon soptunna jag kan slänga det i. Och sen samtidigt tar jag den här trasiga påsen.
Mm.
Så jag får, och där var jag väl nära att ge upp.
Ja.
Och det känner jag att det kanske jag borde gjort.
Mm.
Men jag tog mig hem på någon jävla vänster.
Ja.
Att jag bar på något, liksom jag fördelade runt grejerna i kassarna och sen kunde jag bära typ så här.
Under kanske,
vad sa du?
Du höll under kassan.
Jag höll under kassen, ja. Men så fick man, ja, det var fruktansvärt i varje fall.
Ja.
Mm. Men så jag känner igen mig i den situationen du var i. Hur gjorde du då när du liksom insåg att det här går ju inte?
Nej, men alltså grejen, det här var ju då bara för att det rördes. Alltså det är så, det är liksom, det är så mycket folk som jag tänker så, att de det är ofta man hittar så i skogen här jämte vårat hus, hittar man någon så här, någon stulen ryggsäck och någon träningsväska som ligger helt utspridd så.
Mm.
Det är liksom så många människor som går förbi här som jag inte litar på kan lämna en väska i fred i en kvart då liksom.
Uh-huh.
Så jag ringde bara Ramona och sa du får komma och ta en av grejerna för jag kan liksom inte lämna något.
Uh-huh.
Nu i efterhand, nu skulle jag väl ha en chans till faktiskt. Nu
när du berättar det, hade det ju varit coolare om du bet ihop,
ja,
men, och bara...
Jag kom på nu, jag hade liksom, uh-huh, nu hade jag ju då rest, jag har gått upp jättetidigt, tagit hand om båda mina egna barn, och tåg med dem, och tunnelbana med, då hade de hunnit krokna också, så då var de på riktigt dåligt humör hela tunnelbanan.
Mm.
Så då, jag var så jävla...
Hur blir de när de är på dåligt humör? Liksom, ja, men, de har konfrontativa och...
Ja, men väldigt lättkränkta. Så jag har ju liksom lyssnat på något slags, inte gråt, men du vet, så här gnällig ton. Och liksom låtsas gråt och sånt i, ja, men kanske i en halvtimme. Så jag var liksom rätt dränerad. Men nu hade jag nog löst det, tror jag. Alltså att man hade tagit liksom Idun på axlarna, Ebbe på armen. Och så, för jag hade ju, jag kom på sen, jag hade ju ett lås. Jag hade ju kunnat låsa fast vagnen.
Just det.
I en lyktstolpe bara. Och så tatte då i den paxlarna, Ebbe under armen, eller på armen, och tatt väskan i handen och gått över en gång, gått hela vägen till huset liksom. Lämnat vagnen bara en stund då, och sen gått tillbaka när jag har lämnat barnen hemma. Så det är väl lite synd. Alltså det är ändå någonting med att lösa det själv som man mår ju bra, bättre av det.
Man får en skön känsla.
Ja.
Precis, nu gick du hem med svansen mellan benen och kunde inte få upp den sen i sängen när du och
barnen skulle... Nej, det blev inget. Hade också så, vi hade varit bortrest då, saknat Ramona, men det var liksom, jag kände mig så, jag frågade Ramona om hon ville ha en avsugning. Så jag var helt knäckt, helt avmaskuliniserad.
Ja.
Nej, men jag tror också lite, det är väl någonting också med att man blir den där gubben då som aldrig, ingen någonsin får chansen att hjälpa. Jag tror liksom folk också, jag tror att Ramona mådde bättre av att kunna hjälpa till. I vanliga fall får hon aldrig chansen i att jag vägrar ge upp då.
Ja, precis. Så
jag kan ju liksom, jag skulle kunna se det som, det här är ju verkligen en efterhandskonstruktion, men jag skulle kunna välja att se det som att jag gav henne möjligheten att äntligen betala tillbaka lite av alla gånger jag har fått lösa hennes problem.
Ja, men vi kan välja att se det så.
Ja.
Och, det var veckans inblick i Albins vanliga liv.
Mm. Det får man verkligen säga.
Ja, men det var ju vanligt.
Mm.
Men som sagt, jag känner igen mig i situationen. Jag och Arman var på Roskilde det här året där det slog regnrekord, så man liksom sjönk ner i gyttjan. Vi kommer dit med massa packning och massa tält och sånt, och så sjunker man ner i gyttjan upp till knäna. Och det är en sån gång jag kommer ihåg att jag gav upp. Och liksom jag gick där och flipfloppens försvann ner, långt ner i marken, och jag gick barfota, och sen satte vi upp tält och Och det gick ju inte att ha tält uppsatta för marken var ju bara gegga. Så sov vi en natt där och sen så bara tittade vi på varandra och sa, ska vi åka hem?
Aha, ni tog inte ens ett hotell? Och, nej, det var ingen att gå runt där och kolla på band heller då?
Ja, och det var också en tid i livet, alltså hotell fanns inte ens på kartan.
Nej, nej.
Utan det var bara att åka hem. Men idag hade jag nog slängt pengar på problemet om jag varit i den situationen.
Men sen är det också då att du, om du hade lagt en hotellnatt så hade du insett att varje gång du lämnar hotellet och ska gå i den här gyttjan för att kolla på ett band, alltså det är ju, festen är ju över.
Och jag gillar inte ens musikfestivaler i vanliga fall. Jag vet inte varför jag har varit på så många.
Nej, det låter väldigt oantagligt att åka till Roskilde.
Jag hatar egentligen allting med det, men jag har varit på så många sådana festivaler. Jag har varit på Roskilde flera år. Men det har alltid varit som man har varit ihop med någon tjej och så ska vi på Roskilde, så absolut. Och så går man på Roskilde och försöker hålla god min och man alla ser ut som sådana jävla...
Men det är mycket dreads.
Mycket dreads och liksom bara överkropp med, du vet, så här, tajta byxor uppkavlat och sen liksom lite färg på sig, att de har liksom målat någonting på kroppen, och så de här jävla, man har flaggor, vårt camp heter son of the bitch. Okej, men vad är ett camp då? För jag minns på vägen till Roskilde, alltså de första gångerna, så var det så mycket snack om camp. Så då brukar jag ska ha ett camp och då brukar ha ett camp. Och sen ser man ett camp, alltså det är några trädgårdsstolar, ett partytält. I bästa fall ett partytält. Ja. Ibland är det bara några sådana fällbara stolar och några tält, vanliga tält.
I en ring liksom.
I en ring, ja. Är det här? Och sen gör de en liten flagga ofta.
Ja.
Är det ett camp? Det är bara, ni tältar här.
Ja.
Mm. Nej, det är ju camp är ju det egentligen, men alltså man tänker att det ska vara något mer.
Men det är ju, nej, men det är också så här att det fanns en sån tydlig, för när jag ju var på festival så var jag ju liksom från 17 till 22 kanske. Och då hade man inte riktigt nått, kanske sista året kände jag lite så, okej, men det här med camp, det är verkligen för barn. Men jag märkte liksom att det här är liksom vuxna människors enda vecka på året där de kan med och liksom vara sig själva, barnsliga, liksom 35-åringar som satt så, vi är bästa campet! Fast du är också 35. Du liksom köper en jävla husvagn om du ska vara på festival, liksom ta in på hotell. Att det var liksom, att man då vid 22 års ålder hade fattat att de var töntar, de som hade bäst, alltså ju bättre camp, alltså töntigare var man ju då. Ja. Man satt upp ett sånt militärtält med kamin och sånt. Så, men för helvete. Att det var så... Alltså att det var så patetiska människor och de som man kanske tyckte var liksom smarta och grymma på festival när man var 19. Hade man börjat så, ni är med.
Ja, precis. Det är när det händer att man växer om sin omgivning. Och framförallt då man har varit... skicklig nog att undvika att bli en av dem själv.
Ja, precis.
Det enda jag är lite glad över med festival är att jag fick se Håkan Hellström precis när han var ny. Och jag vet inte, jag tror inte han hade släppt sitt första album.
Aha.
Eller så hade han precis släppt det. Eller så var det att han hade liksom, hade han inte varit förband till Kent eller något sånt innan han släppte albumet och att det hade släppts någon sån minisingel eller någonting.
Kanske att han hade släppt Det känner ingen sorg då, eller?
Så kan det vara. För att det var i varje fall, eller så här, antagligen var det så här att han nog släppte, för man visste vem Håkan Hellström var.
Ja, just det.
Men antagligen blev han bokad innan han blåa.
Ja, just det.
Så han var bokad i ett litet tält.
Mm.
Och det var ju, och jag... Så här då, jag har inte, jag tycker inte om att titta på musik live, jag tycker det är tråkigt. Den enda som jag hade, nej, alltså till och med som Michael Jackson, så Mike hade jag
Jackson
tänkt...
tror jag inte hade varit fett, men det känns som att Eels skulle kunna göra coola spelningar. Eller så här, ja,
de har jag sett, Eels har jag sett två gånger live. En gång i Malmö och en gång i Paris. Och jag sitter alltid och bara tänker så. Det här är bucket list. Jag njuter inte i stunden. Utan det blev bara så, men det här, nu har jag gjort det här.
Det är så många spelningar jag har varit på som bara har varit bucket list. Åh, vad kul det ska bli att kunna säga att man har sett de här sen.
Ja, och så känner jag nu med Håkan Hellström att det är lite skönt nu när han har blivit då kanske Sveriges största artist på 2000-talet. Och kommer att vara ihågkommen som Ulf Lundell och liknande liksom, i liksom 50-60 år framöver.
Ja.
Då är det ju rätt nice. Dels så slipper jag ju känna det här att man kanske ska gå och se honom bara för att ha sett honom. Då har jag det avklarat. Och att det är ju coolare då att ha sett honom i ett litet tält än på Ullevi.
Ja, jag märkte det här. Alltså det är inte exakt samma sak, men jag märkte att för det var någon spelning, tror jag, på antingen i Slottsskogen eller på Heden som Håkan gjorde väldigt tidigt. Ja, det här var nog innan han släppte då i Göteborg liksom. Och då var det väl bara någon sån här öppen scen-grej han spelade. Och så var min polare syrra där, och då var det typ bara så här, men det stod kanske 50 pers, varav 10 var så lite invandrarkilla som stod och kastade sten mot scenen liksom. Men jag märkte då att den spelningen, när man tar upp den som en kul historia då innan han slog som soloartist liksom, att den har blivit lite som Jimi Hendrix på Liseberg eller Bob Marley på Grönan. Att om man ska tro på alla som säger att de har varit på den, så var det inte alls 50 pers, utan det var alla människor jag någonsin har träffat verkar ha varit på den spelningen.
Ja.
Att det, liksom, det har blivit en sån man ljuger om att man har varit på.
Ja, men då är det en aktörning. Jag var inte på den, men jag var på så här, en konsert bara året efter.
Ja,
men jag säger att det var det ändå. Ja.
Och liksom, det är ju ingen som kan kolla upp om jag var en av de 50. Och det var ju ändå 50 personer. Någon mer än min polare syrra var ju där.
Ja.
Eller jag vet inte ens om hon var där. För hon kan ju ha hört historien och bara, men jag tänker göra det här till en story. Där jag, det är ingen som kan kolla upp om jag...
Nej, precis.
Men det ska ju finnas någon, så här, någon som har gjort en undersökning. Liksom så här, liksom, hört sig för... Skickat ut en förfrågan. Var du på Jimi Hendrix på Liseberg? Och i så fall, om alla talar sanning, så var det liksom 300 000 människor där. Och vissa var inte födda när det hände. Liksom att det bara är att det är så. Folk älskar att ljuga om att ha varit på balla konserter som blir klassiska i slutändan. Liksom.
Ja, alltså det är, vissa sådana saker är ju att man liksom, man blir lite sugen och ljuga. Hade jag varit till exempel Drottninggatan-grejen.
Just det.
Då var jag i Stockholm. Och jag var där vid, du vet, ringvägen på det där med de kylda The Border. Satt och käkade med Simon. När det hände.
Just det. Så du satt
eller det
bara...
Var så här, Simon var på väg till The Border och jag satt själv med en kyld öl.
Just det.
Och så slog nyheten ner liksom, det här Drottninggata-grejen. Och då, och du vet det, Border, det ligger ju nära det där Åhléns som ligger...
I söder, ja, vi ska
stå. Ja, så där har det varit, och det är inte samma Åhléns.
Nej, men det är ju ett kvarter från Åhléns.
Ja, och hade jag bott i Stockholm så hade jag nog inte brytt mig. Men i och med att jag var uppe och hälsade på... Så kände jag lite så här, men jag var ju praktiskt taget där i krigszonen. Men jag har aldrig ljugit om det, men jag känner att jag kommer nog göra det någon gång.
Ja. Det är synd att du spelar in sanningen nu i podden.
Ja. Ja. Ja, men om någon hittar det då om 10 år när jag ljuger om det så...
Ja, men jag kommer att tänka på det för att jag var lite sugen på att säga att fan vad sjukt, jag var också på den Håkan Hellström-spelningen. Fast jag var ju inte det, men det var ska jag?
Ja.
Säger det ändå, eller? Jag har ju sett Håkan Hellström på i ett tält, men det var inget sånt lite, det var ju ändå så här, kanske näst största scenen är väl i ett tält på Roskilde.
Ja.
Men då var han ju liksom redan, han har släppt 3 skivor kanske.
Sen blir det ju aldrig så speciellt när det är festival, för det är inte hardcore-fansen då som dyker upp.
Nej, Och det är ju lite, nej precis, det är ju att man kan, att man får lite på köpet konserter.
Ja. Och sånt där. Ja, men, ja, men det, och det är väl det som är skönt också. Jag tror det var Foo Fighters som spelade.
Mm.
Någon gång jag var på Roskilde.
Ja, men då var jag där på riktigt.
Det här var du där då också?
När ja. Foo Fighters spelade.
Eller, ja, var det samma år som Snoop Dogg var där?
Ja.
Ja, precis. För då tänkte jag, okej, okay, Snoop Dogg kan jag säga, så har jag det gjort.
Mm.
Och detta var innan Snoop Dogg var riktigt så folkkär. Det var innan han började gulla sig.
Ja, just det.
Alltså nu är han ju då mer, ja, vad ska man säga, han är inte, då var han ju fortfarande gangsterrappare och spelade upp porr och sånt under tiden han rappar. Nu är han ju lite mer Petter. Barnens favorit. Ja. Mm. Och sen var det Foo Fighters. Jag bryr mig inte så mycket om Foo Fighters, men jag tänkte det är ändå David Grohl.
Mm.
Heter han David Grohl? Dave Grohl.
Ja.
Dave.
Ja, det heter väl säkert David.
Ja, det gör han antagligen. Trummisen från Nirvana då, som är frontfigur i Foo Fighters, för de som inte har koll på sin 90-tals rock.
Ja.
Och då tänkte jag så här, men då har jag sett en i Nirvana, för det visste jag så här, Nirvana är vår tids Beatles så att säga.
Mm.
Ja, då kände jag, men då gör jag det då. Så att det var ju, det är det enda då som jag kan säga som positivt med festivaler.
Mm.
Annars är det bara äckligt att göra. Jag åkt dit med då någon tjej man har varit ihop med, och så är det äckligt, och det liksom, man har varit ihop kanske bara några månader, och så ska man sitta så här, stå och pissa framför varandra mer eller mindre. Mm. Hon ska liksom sätta sig ner i något jävla högt gräs och pissa. Så jag vill inte se det.
Det är ju ett litet eldtest ändå. Alltså så ja. Om man fortfarande är lika kära efter en vecka på festival, då är det ju något. För man får ju lite reality check, och man ger väl förmodligen henne en rätt rejäl reality check också då. När man, alltså man är vidrig på många sätt.
Ja, framförallt på festival.
Han är dubbelt nästan på festival alltså.
Ja, jag vet inte. Och sen var det, och sen bråk, det var något vi bråkade om då på den festivalen, du vet, så som det kan vara i så här lite halvnya förhållanden när man är liksom 19-20. Och så bråkade vi liksom, alltså inte högt sådär, men liksom, och sen blev vi sams.
Mm.
Och så här omfamnade varandra. Så sitter det ett gäng så här, ett gäng liksom i något camp, ett gäng tjejer, och börjar applådera.
Nej.
Som att vi var någon sån romantisk komedi som de sitter och kollar på liksom. Blev jag irriterad.
Mm.
När folk beter sig så mycket efter platsen de är på.
Mm.
Alltså någon annans privatliv, alltså annars om någon bråkar offentligt. Inte fan sätter du dig och applåderar liksom på, du sitter och väntar på bussen.
Nej, precis.
Ja.
Men det är väl det folk passar på att vara drägga i, det gjorde jag ju också. Det var ju mycket behållningen när man var ung, tyckte jag, och var på festival. Att man blev liksom, det var också så konstigt, för man kunde vara det inför sina polare, kunde man bara byta. Så nu är vi festivaldrägg, så ingen av oss är sån här hemma. På den här extrema nivån. Men nu kör vi bara.
Kuppkänsla.
Ja, inte det det betyder. Men...
Ja, min definition av kuppkänsla.
Ja, jo, det är sant. Men att... jo, men så, att man liksom bara fick lov och man bara svinade. Och sen så kom man liksom hem till då sitt camp med de här historierna om hur man hade betett sig mot andra medmänniskor.
Men jag kände alltid att alla andra hade mycket roligare än vad jag hade, så...
Mm.
Det blev alltså, men det är kanske också något, det är mer något i mig, tror jag. Att alltså jag skulle inte säga så, jag har inte så mycket så fear of missing out.
Nej.
Såklart man har det i vissa situationer och till en viss gräns, har väl alla, men det är inget jag så här, känner att jag har mycket av eller som definierar mig FOMO:n.
Nej.
Tvärtom så tycker jag att, alltså folk har ju FOMO. Nu hoppar jag från det ena till det andra, men FOMO, folk har ju det utan att tänka på det, men alla som är så här, känner du inte då att du har sovit bort dagen?
Mm.
Det är FOMO då.
Ja.
Och det har ju inte jag.
Nej.
Jag tänker så här, om jag bara sover länge och liksom är inne en hel dag och kollar film, då känner inte jag att jag har missat något.
Nej.
Så jag tror de flesta har mer form än vad jag har.
Mm. Men jag kan ändå ha den här missad, alltså så här, inte av att sova för länge och stanna in en hel dag, men att man har, att jag, det är någonting i mig ändå som är så, fan, det här kommer folk prata om i 10 år framöver, så jag borde bara gå ut, jag kommer inte tycka det är kul. Men som nu då, det är ju liksom svin mycket snö, och så här, folk som är stockholmare, de så här, jag tror aldrig det har varit så här mycket snö på en gång då i Stockholm. Tänker jag så, fan, jag måste nog gå ut med barnen nu och åka pulka och ha liksom ett gott humör så de får en sån kul snödag.
Just det, för att det är också så, du vet, när man minns, när man var liten så minns man som att det var så jävla mycket snö, och man minns någon gång man blev insnöad och sånt, och skolan blev inställd och sånt.
Ja.
Och så tänker man så, men det händer inte nu. Men det här är ju dina barns son.
Ja.
Man får nog bara en chans var liksom 20:e år.
Ja, i den här delen av Sverige då i alla fall. Det kanske är i liksom Stockholm är det kanske vanligare. Men jag bara hade sådana. Fan, jag tror liksom när det här bara är slask nu då om 4 dagar.
Mm. Då kommer... när detta släpps.
Ja, precis.
Vi spelar in detta morgonen, tisdag morgon. Ja. Så att snökaoset är liksom rykande färskt.
Ja. Precis, det är väl liksom, det nådde väl sin peak igår då kanske, men det är fortfarande inte, de är inte i kapp liksom.
Nej.
Alltså hade jag utsett, fan, folk kommer vara så, åh, kolla här på bilder, kolla vad mycket snö det var, kommer ni ihåg liksom? Om jag då bara har varit så, jag hade problem att komma över ett övergångsställe och sen gick jag hem och så satt vi inne i 2 dagar tills det hade töat bort. Då kände jag ändå så här, fan, jag borde gå och se.
Men det är ju inte FOMO för dig, va? Det är väl FOMO för dina barn.
Men lite, nej men inte fear of missing, alltså inte att, jag är inte rädd för att missa det. Jag är bara rädd för att inte ha storyn. Alltså lite som att jag säger, fan, okej, men jag satt och söp. Jag kunde sätta den här Håkan Hellström-konserten på Roskilde. Men jag var så, fan, jag pallar inte gå.
Men det är en roligare story, tycker jag. Ja, men... Har du sett Håkan Hellström någon gång? Nej, jag satt och söp.
Ja, men jag gillar den, men då ska det liksom vara med något mer definierande. Alltså, jag har en polare vars farsa var i Halmstad och skulle han hade åkt till Halmstad, tältat för att se då Sex Pistols spela i Halmstad. Jag tror att det här är typ Sex Pistols sista spelning någonsin, och det visste man ju inte då, men...
inte Johnny Rotten, utan
Sid
han...
Vicious.
Sid Vicious.
Nej, för fan.
Han är död.
Han tog ju livet av sig själv.
Nej, jag menar, lever han på den här spelningen?
Yes, så det här är liksom riktiga Six Pistols.
Så det är riktiga Six Pistols. Fast, ska vi säga, det var någon, var det inte någon som lämnade och alltså, de ersatte någon basist?
Jo, men det var ju Sid Vicious som ersatte. Så det, liksom,
just det
var
ju
då det blev riktiga Six Pistols, kan man säga.
Det är kul när han, förlåt jag avbryter mig, om det är gitarristen i Queen blir intervjuad i någon sån dokumentär om Sex Pistols.
Ja, är det sant?
Ja,
uh-huh.
Jag tror det är jag har bara sett klippet så jag vet inte exakt var det är ifrån. Liksom. Det kan lika väl vara en dokumentär om Queen.
Ja, just det.
Men i och med att de pratar om Sid Vicious,
just det.
Så tror jag att det är en Sex Pistols dokumentär. Så blir han intervjuad så för... så är det då att liksom Sid Vicious har ju då gått in i studion när Queen och Freddie Mercury spelar in.
Mm.
Och det är en sån känd story liksom att Freddie Mercury inte tog skit från honom.
Mm.
Att han bara bad honom att gå därifrån och hålla käften typ.
Ja.
Men att alltså, så, gitarristen
Brian May
ersätter han kanske... han säger det, what you need to know about Sid Vicious is that he was stupid. He was very, very stupid. I mean, very low intelligent. jag hatar Sex Pistols. Ja. Alltså för det är ju Sex Pistols då. Det är ju då punk fast de var ju liksom ihopsatta av en manager.
Mm. Ja, det kan det var de, det får man väl säga. Det var ju också
de kände ju inte två stycken kände varandra. Men de enda två som kände varandra sen innan, som hade startat upp ett band, vad de nu kallar sig. De enda de två, vad heter han, Brian heter han så, han som först skulle vara sångare. Sen, men han och hans polare då hade ett band, och sen så kickade de ju hans polare och satte dit Sid Vicious istället för att han var snygg liksom.
Och kunde slåss.
Och kunde slåss, ja.
Men det var någonting. Jo, men precis, det här det, alltså Sex Pistols var ju väldigt mycket en PR-kupp. Det var väl så här för att sälja kläder.
Ja, precis. Så att det är ju det minst punkiga egentligen.
Ja, och det är väl liksom, det är ju den här dräggpunken också som jag inte, det är inte min favoritpunk heller. Nej. Alltså det var ju så här när det startade ju New York-punken då.
Mm.
Och sen när det kom till England så blev det mer så att man skulle, att de hade missförstått lite, eller de ville ta det ett steg längre då, så de liksom stod och pissa och spotta på publiken och sånt. Och det var liksom inte alls så, punken var ju bara någon så här brötigare rockmusik från början då liksom. Men i alla fall då, så han var då i Halmstad och så däckade han i sitt tält och missade. Och sen då så åker Sid Vicious och Nancy till New York och dör. Så han sa, fan, det kan jag ändå ångra att det var jag. Men, så här, men den storyn är ju mycket, alltså det är mycket mer punk att däcka i ett tält för att man har druckit,
än att säga sitt favoritband.
Ja, det är ju punk. Alltså det är ju liksom Sex Pistols cigare.
Ja.
Oddsen var väl så här, ja men vad så här, oddsen är väl att man, att Sid Vicious också skulle missa, att han också hade däckat någonstans och skulle missa den här spelningen.
Men alltså det minst punkar känns att gå på konserter överlag och titta på någon annan göra spela musik.
Mm.
Det känns inte punkigt.
Nej, precis. Man är ju loser. Men det är alltså så här, så kan jag känna lite. Det här är ju verkligen väldigt dumt sagt. Ja. Men det är väl lite det som jag känner också med att gå på stand-up. Ja, men det är ju någonting konstigt. Jag går ju också och liksom kollar. Jag giggar ju inte varje gång jag är på stand-up. Men jag har ändå en sån känsla i kroppen att det är så, vad är det jag gör egentligen nu? Står jag?
Här klipper vi en reklam för Stad och Land med Simon Gärdenfors och Anton Magnusson. Biljetter på specialisterna.se. Premiär i mars. Och vi åker land och rike runt i flertalet städer, så att vi kommer till en stad nära dig om du inte bor väldigt, väldigt konstigt till det.
Ja.
Biljetter på specialisterna.se. Men vad sa du? Att det är dumt att gå på stand-up?
Ja, nej, inte dumt. Men jag kan ibland få en sån känsla. Så varför står jag och lyssnar på någon annan som skämtar? Yeah. Jag känner det ännu mer på live-podd, tror jag. Att det är så, okej, nu sitter jag bara och lyssnar på tre polare som pratar initierat med varandra. Att det är så men konstigt. Men jag tycker också det är kul.
Jag kan känna, jag vet att du inte gillar stand-up, att du har pratat om det innan liksom, att du inte gillar stand-up ens innan du börjar, va?
Nej, det var inte ett stort fan.
Jag gillar stand-up, och jag kan känna liksom så här, om jag går och kollar på, framförallt om man är då i USA eller England och kollar liksom på, innan hade jag nog kunnat kolla på svensk stand-up, men jag gjorde aldrig det. Men nu när man känner alla och lite så här, jag vet inte, det blir inte samma sak om man ser trådarna på ett annat sätt och så.
Mm.
Men jag skulle vilja egentligen se mer, men jag, alltid när man ska köra stand-up så är man själv lite stressad, för man ska liksom tänka ut vad man ska köra för något och sådär. Så att jag går nästan alltid och övar.
Mm.
Och så minns jag så, när jag var ny så tyckte jag det var skittråkigt när de rutinerade gick iväg och övade när jag körde.
Mm, just det.
Och nu får jag lite dåligt samvete, men jag kan inte heller riktigt öva hemma.
Nej, man behöver ha lite.
Bara för att liksom kolla på någon annan.
Nej.
Men jag fattar att det nog är lite tråkigt.
Ja, nej, men du fattar ändå vad jag menar, att det är något konstigt med att söka upp, för man har det kanske, man har hängt ändå i roliga kompisgäng.
Ja.
Det är så konstigt. Jag vet att Patrik Andersson då, som inte gillar att jag pratar om honom i podd, han har ju det väldigt mycket, alltså det sista han någonsin skulle göra är att gå och se en live-podd.
Ja.
För att det är så jävla orimligt. Ja, specialisterna var i Göteborg.
Mm.
Körde livepodd ju.
Han har ju tillgång så att han skulle kunna höra oss och vara med och sitta och snacka om han vill det.
Ja, men det är väl exakt det som är problemet då. Alltså ja. Så att han bara så, men jag har ju suttit med de här tre och själv fått vara med och skämta.
Ja.
Så varför skulle jag gå och sitta och lyssna när jag ska hålla käften? Och jag ska bara sitta och skratta, alltså som en sån panelhörna då, men, i ett kompisgäng.
Men det, vissa kanske tycker det är skönt också, ja, att så här, jag får vara med i det här samtalet utan den sociala pressen att bidra.
Jag tror också det. Det ja. Kan vara så. Men, och det är väl också den perfekta stand-up-publiken som inte känner att de behöver bidra.
Ja,
det är väldigt jobbigt med publik som säger så här, det är en liten grej du kan ta upp. Som ja, ropar precis upp på scenen förslag på skämt och sånt.
Ja, men, så här, nu, så igår lyssnade jag på den, vad var det, Bill Burr och snackade med han, vad heter han?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hot pocket.
Jerry Seinfeld.
Nej. Han lite...
Hade inte han ett hot pocket-skämt?
Det hade han säkert också. Han har ju mycket om förpackningar och gamla maträtter. Med, fan heter han? Vit, väldigt vit. Många barn. Någon sån amerikansk kristen tro.
Aha. Men det var inte han som gjorde den här serien.
Jag har sett honom live faktiskt. Jim Gaffigan heter han.
Ajajaj.
Men ja, och det är ju skönt. För att hade jag suttit där med Bill Burr och Jim Gaffigan så hade jag varit lite så här, jag måste prestera nu, ja, vad intressant och rolig.
Mm.
Så då är det skönt att bara sitta och lyssna. Hur känner ni lyssnare? Känner ni liksom att ni vill hoppa in? Jag gissar det att vissa vill hoppa in. Mm. Det kan man ju säga ibland i eftersnacksgruppen och så.
Ja.
Istället för att lyssna på oss då.
Mm.
Så, när vi pratar. Så, men de flesta vill nog inte hoppa in utan är nöjda.
Nej, och så är det ju också när jag... Jag lyssnar ju också på poddar och inser jag ju nu då att jag har ju också sådana, alltså till exempel Snedtänkt, det är ju ett väldigt tydligt exempel då på det jag känner så här hade jag, varje gång jag hade hoppat in hade jag förstört podden. Att jag bara sa, ja men var det inte så här? Nej, så var det inte. Nej, okej. Att man liksom, man bara märker att de är, att han bjuder in är så jävla bra på dem.
Snedtänkt liksom, är ju en sån... Även en podcast där de liksom pratar om rätt smala popkulturella ämnen. Vad skulle du prata om, du skulle vara med i Snedtänkt? Vad skulle du prata om?
Alltså jag har ju aldrig, jag har tänkt på det här ganska mycket. Men alltså jag tänkte på det när jag träffade Kalle Lind då. För att jag berättade för honom att Robin Berglund hade, ja men det är en av de bästa intervjufrågorna jag vet i sin podcast Mina vännerboken. Så har han frågan då, vad hade varit ditt Snedtänkt avsnitt?
Mm.
Att det säger ju rätt mycket om, alltså man då, att det är en bättre fråga än att ställa så, vad har du nördat på eller vad, utan det är ju bara, ja det är ju en bra fråga ju.
Ja.
Så då, sen dess har jag tänkt på det också. Men jag vet inte, alltså jag tycker ju kanske, alltså så här för att passa in, för att liksom, om man skulle sälja in sig till Kalle Lind, då hade det nog varit så här humoristiska sjömansvisor.
Ja,
det har jag lyssnat ganska mycket mycket på, men jag har ju också, alltså jag har ju verkligen inte snedtänkt nivåkoll på det.
Nej.
Så här, jävlar anammas låttexter är jag väldigt, väldigt bra på. Men jag kan liksom nästan ingenting om bandet. Alltså jag hade nästan behövt skriva en biografi över jävlar anamma.
Men ni inser ju det när det är riktiga sådana kondensörer, att de har så jävla bra koll.
Mm.
Jag som kan rätt mycket om Tillbaka till framtiden.
Mm.
Jag kan mycket, ja. Men jag skulle, man är helt körd.
Ja. Men du känns som det. Att jag hade kunnat tänka mig att lyssna på en timme när du pratar om tidsresefilmer, eller liksom popkultur med tidsresor. För det känns som att du har snöat in väldigt mycket, eller så här, att du är väldigt intresserad av ja, men så här, måndag hela veckan är du ett väldigt stort fan av, att du har liksom Tillbaka till framtiden.
Och, det är de två.
Nej, men att du tänker ganska mycket i den, att du hoppar i tid i dina låtar ibland. Och liksom, att du har så här, att det känns som att du gillar tidsresor väldigt mycket.
Jag älskar tidsresor, så det skulle jag kunna prata om. Men sen kan jag ändå för lite.
För det är det man känner hela tiden. Men sen tror jag, det är väl liksom hela den poddens storhet är väl att Carl Lind kan allt sen. Så att så här, det som du har missat.
Det kan Kalle Lind då.
Ja, och då kan han, och han har inte något emot att bara köra en svada heller. Ja, men den här filmen, den här svenska filmen, om den har inte jag sett. Okej, men jag ska berätta, då var det så här, bla 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 bla. Och då blir det ju ändå ett bra avsnitt. Så jag tror att man hade velat gå in och vara som dem, Fredrik av Trampe och sånt, och kunna och vara likadan som Kalle Lind. Men det är ju väldigt få, tror jag, som är det.
Men om vi testar då.
Mm.
Du, jag är Kalle Lind.
Ja.
Och du är med då, du är Albin Olsson.
Ja, nu ska jag bara säga då att om jag skulle varit med i Snedtänkt, så hade jag nog, jag hade liksom brushat upp min kunskap. Liksom nära inpå.
Hann du inte?
Nej, jag hann inte det nu.
men om vi lägger in då Snedtänkts jingle här.
Mm.
Och tackar Sveriges Radio så mycket för att vi fick använda den.
Ja.
Jag har pratat med Angela Parsovic,
ja.
Som sitter just på rättighetsfrågor.
Just det.
Och med inriktning musik och bild.
Kan inte du härma Snedtänkt ingen?
Nej, tänk! Just det, det är det. Nej, tänkt.
Mm.
Ja, men då, okej. Hej, kära barn! Och välkomna till ännu ett avsnitt av Snedtänkt med mig, Kalle Lind. Och personen ni hör skratta så härligt i bakgrunden är ingen mindre än Albin Olsson. Hjärtligt välkommen.
Tack, tack.
Du är här idag för att prata med mig om sjömansvisor.
Mm.
Vi kan börja då med, hur fick du upp intresset för sjömansvisor?
Ja, men jag har, det var liksom, det var vad vi lyssnade på.
Där hemma. Ser man.
Nu ska jag där berätta man, vad jag tycker om sjömansvisor.
Du är ju ursprungligen från Göteborg.
Mm.
Skulle du säga att Göteborg är en stad där man lyssnar på mer sjömansvisor än andra städer som kanske inte har kust?
Ja, men det känns ju som att alla sjömansvisor utgår ju ifrån från västkusten snarare än östkusten. Så att det är väl, man är väl liksom en stolthets... att man kan liksom
tänker
vara...
man på Kjullestolt? Ja. Som sång- och dansman från Teckomatorp. Var väldigt populär på 30- och 40-talet med sina hundimitationer.
Mm-hmm.
Man åkte runt i den skånska bygden med. Ja! Och du har alltså... vilken är din favoritsjömansvisa?
Alltså jag har ju då liksom jag börjar ju lyssna på Evert Taube då, sjömansvis, men det har han ju inte gjort så roligt. Jag tycker
Evert Taube, han hade ju en son också.
Det det här är riktigt Kalle Lind-kunskap. Att han hade en sån.
Som också sjöng visor.
Mm, samma visor.
Så ibland kan det gå i arv.
Ja, som Harry Brandelius då.
Harry, ja. Harry Fingret Brandelius, som han kallades av fruntimmerna. För han, ja, det kan man nästan lista ut vad det har att göra med.
Han var inte, ska inte varit så hingstväxt,
nej. Nej.
Han var mer ett finger. Nej, men jag tyckte liksom att det är väldigt roligt med låtar från kanske 40-50-talet som fortfarande är roliga, har jag med. Alltså att skämten fortfarande håller och fastän de är ju då, men de är väldigt, det är väldigt svensktoppen snälla
något
skämt.
Exempel på något roligt skämt från en sjömansvisa då?
Ja, men alltså så här, Lasse Dahlqvist skrev en låt som heter...
Dahlqvist, ja. Lasse... Lasse Tapeten Dahlqvist.
Det är bara att Kalle Lind kan smeknamnen på olika människor.
Han kallades Tapeten för att han...
Han var på tapeten att... ofta.
Vad sa du?
Han var på tapeten ofta. Han skrev en låt om dagen i flera år. Och så... Men var det någon annan anledning, tror du, som...
Ja, det var just den anledningen, ja. Mm. Han skrev ju en låt om dagen. Ja. Förutom 1972, den 12 augusti.
Just det, när han var i Prag. Men han
då missade han, för han var i Prag och hade supit hårt.
Ja, just det. Samma. Ja, men då Mr. Swanson, det är en sån här, en ganska klassisk liksom vis genre då, att man har... Det är som ett Amerika-brev lite. Att man har...
Amerika, ja.
Mm. Ska du köra din grej om Amerika?
Ja, ju Washington som huvudstad.
Mm.
Vita huset, där bor presidenten själv.
Det är väldigt, väldigt likt. Snedtänkt avsnitt.
Ja.
Ja, men då är det... Han har ju att han sjunger om hur lyckad han är. Fast det här är liksom skrivet om Mr. Alltså i vanliga sådana sjömansvisor som Fred Åkerström har skrivit, gjort någon och sådär.
Fred Ljuset Åkerström, ja.
Mm.
Men ja, fortsätt gärna.
Ja. Ja, men här är ju då om en person som är väldigt lyckad, som att man sjunger om honom och inte så här. I vanliga fall är det så, jag skickar hem... Jag jobbar på General Electric och är miljonär. Kom igen och hälsa på. För då är alltså man underförstått att det är lugn, att de är väldigt framgångsrika. Men det här handlar ju då om en väldigt lyckad... att han uppfann akvaviten. Men det är ett skämt som jag tycker är väldigt bra. För det är väldigt Göteborgs... att han flyttar hem då till Göteborg och ska göra Göteborg bäst i världen, va?
Ja.
Och då har de ett skämt som är... Vi ska bli den första... stan i Norden som har egen subway-linje som går ovan jorden. Det tycker jag är väldigt bra skämt.
Thank you allihop för vackra orden. Jag tror vi blir första stad i Norden som ska ha en äkta subway-linje som går ovan jorden.
Just det.
Alltså,
det...
Som jag ofta liksom refererar till när jag åker spårvagn. Att man istället då för att låtsas om, eller liksom istället för att låtsas om att man har en väldigt mycket sämre transportmedel.
Ja.
Så är man liksom först istället med att ha sin underground uppe på marken, va? Att man har gjort det lilla...
Alltså, men och det var allt för snedtänkt den här den här veckan. Tack så mycket för att ni har lyssnat, och som vi alltid avslutar snedtänkt, tänk på dig själv men främst på andra. Jag minns inte hur de brukar avsluta.
Ja.
Det var ju då en kärleksfull imitation av Kalle Lind. Vi får ju säga det då, för eftersom jag ofta läses fel.
Mm,
jag har nog något latent hånfullt alltid i mig, så att jag brukar bara proklamera då det att men varför, du skötte det väl rätt bra?
Jag försökte så gott jag kunde. Jag slängde mig med lite namn.
Ja, det gjorde du. Och det spann ju Kalle vidare på.
Ja, gjorde han det.
Jo då, att han
sa ett påhittat smeknamn. Och, så, och en av tre gånger så hade han en anledning. Det är inte riktigt, men han lät ändå lyssnarna själva tänka vad det skulle vara.
Jag tyckte han klarade bra.
Ja, jo, men så, det kanske är så. Men jag märker ändå, för att jag hade liksom tre låtar direkt som kom till mig. Ja. Och det kanske hade räckt ganska långt med tanke på att Kalle Lind då hjälpte till och gjorde den podden i den här påhittade situationen.
Just det.
Tio gånger längre än vad den hade varit om jag bara berättade skämtet om Subway-linjen som går ovan jorden.
Just det.
Och sen liksom i hans podd så klipps den ju in de raderna liksom. Att det blir det. Ju snyggt. Mm. Det är snyggt.
Och sen så kommer och så en anekdot.
Mm. Och de kan. Och det är ju de jag inte kan.
Nej.
Alltså jag kan ju inte, och jag har ju bara då liksom, så här, Amerikabrev-genren, att man skriver hem på en sån skojig svängelska.
Mm.
Där har vi liksom Kalle Lind 10 exempel till då, som är, då blir det ju, det är ju det som är podden väldigt mycket tycker jag.
Mm.
Alltså det här kanske hade varit min då. Jag kan ju
den
här, very, very welcome hem Mr. Swanson. Den kan jag ju, räcker väl.
Ja, men ja, du behöver inte ens förbereda dig.
Nej, humoristiska sjömansvisor då var ju min genre. Som du, det glömde du bort i presentationen. Ja. Att det bara är sjömansvisor i allmänhet.
Men, jag tänker på den Pippi Långstrump. Ja. Sjöng haven. Flaska rom och sådär, hon sjunger hon.
Ja, just, hon sjunger, det finns tre visor i Pippi Långstrump om sjömän. Den är väl bara... Den tror
det här
jag
är
ens,
snyggt. Det här är...
Ja, men jag tror inte ens att den Johoho och en flaska med rom är från Pippi. Det är väl inte ens från Pippi på de sju haven, utan den är nog Pippi på den här när de...
Rymmen.
Ja, inte på rymmen, men när de lånar en eka och så
Pippi
ror de
och Pusseluskan.
De är Pippi på sjöbrott, eller de är sjöbrutna va?
Mm.
Men för de här två... Det är ju de från sju haven, så är det ju den här Kalle Theodor som du säkert känner till.
Mm-hmm,
minns ni en sjöman för länge, länge sedan? Minns ni att han var Kalle Theodor?
Den är snygg, det är så snyggt det där när det går ner så.
Ja, fin.
Ja, det är, ja.
Och sen är det ju han som är sjösjuk då.
Så går det.
Men då var stå på, Fabbe blir plötsligt blek och grå, oj då var stå på, oj 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 oj.
Det är också snygg.
Så de två tror jag är från Pippi på de sju haven.
Mm.
Det är ju, kan man säga, är två sjömansvisor. Det handlar ju om pirater.
Ja, det här hade ju säkert kommit upp i ditt snedtänkt också, och det är snyggt att du kan.
Ja, ja, ja.
Man behöver inte kunna allt.
Nej, det kan vara så.
Men... det är ju snyggt där. Och sen är det ju liksom att kunna, mycket det är ju att kunna associera vidare.
Mm, jo, det är väl det.
Är ju det som uppfattas som att man har väldigt bred kunskap.
Ja.
Det är liksom om du frågar mig någonting som du inte tror jag vet något om.
Ja, om till exempel så såpa framställning.
Såpa, ja.
Tror jag inte kan så mycket om.
Nej, men nej, precis. Du får fråga mig något om det då. Såpaframställning.
Ja, men vet du hur man framställde såpa förr?
Ja, men det är som förr. Metoder man framställer saker på nu skiljer sig ofta väldigt mycket från hur man framställer saker förr.
Mm.
Som olivolja förr. Ja. Då var det att då hade man en häst, och i vissa byar fortfarande så gör man olivolja fortfarande på det här sättet. Och det är att man har en häst som går i en cirkel som är fast bunden då till en kvarn.
Mm.
Och så går den hela dagen där, och så slänger man ner hinkar med oliver.
Mm. Och det är åsna den var häst... det väl ofta man använde till det? Att de var väldigt...
Åsna, häst, tomato...
Ja, för där tänkte jag att där hade du försökt ge dig chansen att spinna vidare på åsna-kunskaper då.
Ja, ja, absolut. Som åsna, det kan vara en åsna, det kan vara en häst, det kan vara en mule.
Mula.
En muleåsna. Mula. En mula. Mulatt.
En oxe.
Oxe skulle det kunna vara också.
Oxe hör man ju väldigt sällan nu för tiden. Oxfond, det är det nästan enda gången man pratar om oxar nu. Det måste ju varit ett av världens mest användbara redskap för det ju.
Vet du vilken som är den minsta oxen?
Talgoxen.
Nej,
ekoxen.
Oxen.
Ja, fattade ännu mindre.
Vi kanske tar den igen. Vet du vilken som är den minsta oxen?
Nej.
Nej, men så,
ekoxen då?
Du ska få han nu då. Vet du vilken som är den minsta oxen?
Är det talgoxen?
Nej, men.
Ja, men du, vi tar den från början.
Okej då. Vet du vilken som är den minsta oxen?
Talgoxen kanske?
Nej, ekoxen.
Uh-huh.
Nej, men allvarligt. Vet du vilken som är den minsta oxen?
Nej, vänta. Ekoxen.
Nej, men ska du hålla på och löjla dig? Buskbock. Vi avrundar dagens ordinarie avsnitt av specialisterna med ursprungsspecialisterna Anton Magnusson och Albin Olsson.
Yes.
Och Albin Pennan Olsson och jag kommer att köra vidare in. Vad tror du, varför tror du det kallas Pennan då?
Kan det vara? Men det är ju också kul sätt att komma på ett smeknamn. Man bara säger någonting och sen ska den som har fått smeknamnet försöka lista ut varför. Så varför kallas du tapeten tror du? Men det är också kul för man fattar att det är bara att, att du kommer bara på dem. Vad du har framför dig. Du har använt tapet, fingret, pennan.
Det var som när jag och Simon var i Norge. Så har jag och Simon har en sån grej. Vi håller på att ge varandra ämnen för att skriva skämt om.
Ja.
Och jag brukar vara rätt så liksom snäll på det sättet att jag försöker tänka ut något ämne som jag själv hade tyckt var lite kul att skriva om. Men, men Simon är ibland väldigt lat när det gäller det. Så vi satt och åt frukost i foajén på hotellet i Oslo och så fick han då ett ämne av mig. Och det kanske var så här badland.
Ja.
Vattenpark. Något alltså så. Finns ju mycket skoj där.
Ja.
Och så skulle jag få mitt ämne och då och då sa han kopp. Så vi satt och drack kaffe. Alltså påpekade jag det liksom att det var slappt, men ja, och så skrev jag ett skämt om koppar och Simon skrev ett skämt om vattenpark. Och det gick rätt snabbt så vi gav varandra varsitt ämne till då. Då fick han ett nytt kanonämne av mig. Det kan ju ha varit liksom sharia-lagar. Eller skilsmässa. Alltså något så här som man verkligen går igång på. Och då såg jag liksom att Simon tittar runt lite och så sa han blomkruka. Tittar jag bakom mig precis exakt bakom mig. Ja, så fick jag skriva en blomkruka då. Så två krus på en gång fick jag.
Att han kommer liksom, han vill ha en special av dig som bara handlar om olika
behållare,
ja. Containers.
Just det, det var samma resa fick jag Norge.
Det är ju också så in i helvete brett. Liksom.
Ja.
Att det är inte kul att skriva om sånt. Ja men jo, världen. Kan jag skriva ett skämt om världen? Det är så jävla svårt att, det är som att inte ha fått stämna.
Ja, nej, men det är den klassiska, man ska ha lite ramar, restriktioner för att det ska, men det får inte bli för heller, alltså för små ämnen kan bli svåra också.
Ja, men då kan
om man inte då associerar sig vidare. Ja. Liksom. Men det värsta är ju specifika, alltså där man vet exakt, alltså när man får ett ämne men ämnet i sig är en situation.
Mm.
Att man liksom vet vad, man vet exakt vad den som ger en ämnet vill
just
då
det.
Att man ska, som då snökaos. Mm. Skulle det vara nu då? Ja. Om jag gav dig snökaos så är det lite så, okej. Du vill att jag skriver ett skämt på snökaos.
Ja, då är schysstast det ju nästan då om man skulle associera själv vidare från, alltså okej, kaos. Att liksom så bara ta associationskedjan själv några steg och sen välja det ordet som dyker upp.
Ja, precis.
Att det är liksom panik kanske. Man ska kunna skriva panik, tror jag att Anton, ja, du hade kunnat skriva ett roligt skämt om i och för sig.
Absolut.
Bara på panik. Men i alla fall, för så har vi ju en, det är inte alla som vet om att vi har ju en liten hemlig pärla i form av en Patreon-exklusiv podd.
Mm. Eftersnacket.
Vi kallar den för Rökrutan. Men den är ju egentligen bara en förlängning på varje veckas samtal, va? Eller ja, det kan ju vara något nytt.
Men ibland, för att inte säga ofta, så efter vi har spelat in så är det här var ju roligare än ordinarie avsnittet.
Mm, mm. Så det här är liksom mer, det vanliga avsnittet har blivit mer och mer som en trampolin in i det, liksom, i det riktigt göttiga.
Ja.
Och för att få tillgång då till den här podden så går man in på patreon.com/specialisterna och blir avsnittsdonator. Vilket då innebär att man donerar olika summor för olika många av de här exklusiva avsnitten då i månaden, va?
Och som sagt, patreon.com/specialisterna, stad och land med Anton Magnusson, det är jag ju. Och Simon Gärdenfors, det är vår nya turné, alltså uppföljaren till uppvigling och förledande av ungdom.
Mm.
Och uppföljaren, det var ju i sin tur uppföljaren till Vesslan och Benne. Så det här är våra två nya stand-up specials vi åker ut med, eller vad man ska säga. Och då kommer vi till massa olika städer. Jag ska ta fram här exakt, så att ni, jag behöver inte rabbla alla, men jag, ja. I mars åker vi ut i varje fall. Vi har premiär i mars och sen åker vi vidare då, så biljetter på specialisterna.se. Så den 23 mars är det premiär i Borlänge, så kom igen Borlänge, köp biljetter för fan. Sen åker vi vidare då i mars, april, maj och juni. Vi kommer till, förutom Borlänge, Jönköping, Helsingborg, Kristianstad, Skövde, Örebro, Lund, Kalmar, Växjö, Linköping, Uppsala, Eskilstuna av alla ställen, Stockholm, Göteborg, Karlstad, Malmö, Sundsvall, Östersund, Borås och Varberg. Köp biljetter på specialisterna.se. Vi vill ha fulla hus för den här stad och land. Och för de som känner så, stad och land verkar inte så hett. Det är det som är meningen, va?
Just det, du vill ändå berätta det. Du vill inte låta det skämtet stå för
sig
själv.
Nej, jag börjar få lite, vad heter det?
Kalla fötter.
Ja, för att det var kul när vi kom på det. Mm. Så här, fan vad roligt och be liksom.
Ja.
Men nu börjar jag känna som, kommer folk, när man ser också postern då liksom med den här gummistolen, kommer folk att känna så här, men det här verkar vara någon special föreställning om landsbygd och så, alltså. Men det, och att folk kommer inte fatta så att men det är bara våra nya stand-up-timmar liksom.
Ja, just det. Det är att det är lite, känns lite buskis mer än något annat jag har gjort också.
Till och med, ja.
Att det är så här, att
Bajstor var ju ändå liksom uppenbart skämt, även om det också var lite så här.
Men jag kommer ihåg när vi gjorde ett Abajstor, så var det lite ett problem att det kändes som att det var så mycket en föreställning och inte så mycket stand-up, att så här, det kom lite gamla tanter ibland som inte det, tyckte det var så bra. Det här känns ju extremt mycket så. Att det här är ju verkligen Måns Möller och Ösnöjen. Historia! det ser kul och de ska skoja. Och så är det en börshaj där då, så är det någon bonde, så ska de träffas och så är det någon piga på utedasset, va? Det går vi att se, Margit.
Ja, men det känns lite farligt där, va?
Ja.
Lantmätaren, välkommen. Posten bara har nyss än och ätit alla småkakor.
Hur nära var det att ni bytte roll?
Det var inte alls nära. Nej, det är ju roligt.
Nej, men jag menar att det var nära att Simon tog på sig stövlar och gjorde en tramsig.
Nej, för att det är ju, jag har ju då flyttat ut citattecken på landet.
Mm.
Eftersom jag då flyttat till Trelleborg.
Fast du, han har väl bott mer på landet än vad du...
Alltså han har bott mer på landet än vad jag har gjort egentligen, ja. Hjärup är ju landet på riktigt,
mm,
va?
Mm.
Så, ja. Men jag tror... jag vet inte, vi får fråga Simon.
Ja, för man får känsla lite av att det är du som bjuder på dig själv och han
bara
har... Jag
undrar om Simon är lite för fåfäng.
Jag tänkte också på det.
Ja, alltså för jag är nästan för fåfäng för den bilden, alltså.
Mm, mm. Jag tycker den, det känns inte alls som dig.
Nej.
Att jag tänker att jag nog kanske hade varit för fåfäng för den bilden. Och jag är ju liksom inte fåfäng.
Nej, precis. Alltså jag får verkligen bara inte... Det är liksom comedy first. Men det där är... Det, längre än så kommer jag aldrig gå för konsten.
Nej.
Att stå och så med den minen. Simon får ju ändå se lite normal ut.
Liksom. Ja, jag fattar inte varför han inte valde att se dry... Alltså, för det är väl det som är fördomarna då, att bönder är lite korkade och
stadsbörjar. Ja, vi hade ju inte riktigt pratat om att jag skulle under fotograferingen. Vi hade liksom inte kommit överens om att jag skulle gå full buskis. Utan det var bara att vi sa då liksom, okej, de här kläderna, och vi, liksom då man pratar om så här, vilka färger, för att det ska bara vara ett visst antal färger på en poster liksom.
Mm.
För att det ska bli snyggt då. Jag kan inget om det, men du minns ju själv.
Mm. Ja.
Så, när vi skulle putta den äta bajs postern.
Ja.
Så hade jag inga svarta jeans. Så jag tog ett par så här blå jeans. För jag tänkte, ja, men det är typ samma. Det är liksom ingen skillnad. Så kommer jag och så säger man så här, nej, vi får gå och köpa svarta jeans till dig då.
Ja.
Då var det är ju rätt glad. Liksom. Nej. Men jag är ju tacksam idag att han har öga för sånt.
Ja.
Sen när vi väl fotade så var det så, jaha, ska jag stå här då med det här? Och så tog vi några bilder.
Mm.
Och så tittade jag på dem liksom och så sa det där, jag måste nog liksom, tänkte jag för mig själv, jag måste nog gå over the top.
Ja.
Och, men jag meddelade inte det till Simon då liksom, så han körde liksom sina poser då liksom. Men ja, jag vet inte heller hur man skulle se dryg ut riktigt. Alltså han ser ju lite så dryg ut med kaffe i handen.
Ja.
Men ja, han gör ingen min.
Nej.
Han skulle kunna gjort så upp med näsan min ändå i så fall, tänker du, att vi båda...
Slipigare mun eller liksom...
Ja, precis. Vi båda gör liksom en sån... Ja, nej, men det är bara... ja, skitsamma. Mm. För en rolig historia ska vi ha också. Då kör jag en... just det, jag ska säga. Jag kommer till Gasta den 30 november också i Gävle.
Mm.
Biljetter, sök Gasta... Alltså Gävle Comedy. Gävle någonting. Ja. Gasta. Gasta i Gävle. Eller gå in på Kristoffer Färnis på Instagram så hittar ni också.
Mm.
Biljetter då till den 30 november tror jag det är. Yes. Och en rolig historia då. Kör den på engelska.
Mm.
A man comes into a bar. Eller... Nej, fan, det ska vara fel. Det ska vara horse. Jag kör igen. A horse... Nej, a man comes into a horse. Det var skämtet. Men jag fuckade upp det lite. Den första var med flit.
Mm.
Den andra uppfackningen var inte med flit.
Nej, jag fattar.
Ja. en annan sån klassiker, va?
Är det här en klassiker? Jag har aldrig hört den innan.
Nej, ja, det är nog ingen klassiker så. Men det är någon som är något sånt. What do you call a girl with no arm? What do you call a little girl with no arms?
Jag vet inte.
Lisa.
Uh-huh.
Det är hennes namn.
Ah, ja. Just hennes namn.
Okej, nästa då. Knock knock.
Who's there?
Not Lisa. Den hade jag kunnat köra på svenska, tror jag.
Ja.
Yes.
Ja, men då...
har ni fått skämt så det räcker och blir över.
Verkligen. Nu ska vi snacka här lite initierat med varandra, med två vänner. Så följ gärna med in.
Jag fick ju ett skämt skickat till mig också på Instagram.
Mm.
Så att jag kör det då för... jag tar inte ansvar för kvalitet här. Vad ska vi se? Så, här har vi. Från Joakim.
Mm.
Ska vi se. Joakim Backus. Här då, ska vi se. Det är också på engelska här då. Jag vet inte varför, men Mr. Jones was at the doctor's office when he decided to confide in the doctor and said, "Doc, I really have an urge to come in my daughter's face." "Doc, for God's sakes, Mr. Jones, you're just here to identify the body." Det var den han skickade, och han har själv skrivit den på Twitter, tror jag, men han skickade på Instagram. Han skrev mitt eventuella bidrag till skämtstunden i slutet av specialisterna. Mm. Så då fick han det. Yes!
Det var roligt.
Mm. Då avslutar vi som vi alltid gör, va?
Ja, rabba-dabba tipptopp.
Rabba-dabba tipptopp. Specialisterna. Hey! Specialisterna.
Hey! Jävla sopa. Ja.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.